Ett par av mina förföljare uttrycker sig ibland mycket våldsamt och hotar bland annat med att spika upp en katt på min dörr. Så jag vågar påstå att min rädsla var befogad. Jag sitter på mitt pojkrum med ena foten i garderoben. Som många andra tonåringar så vill jag träffa någon. Men ute på den österbottniska landsbygden i mitten på 2000-talet är det svårt att hitta likasinnade. Det finns varken datingappar eller smartphones. Så istället håller jag till på en sorts datingsida på nätet. Det är kanske inte alltid en särskilt rumsren plats, men jämfört med dagens appar var den kanske ändå bättre. För vi pratar faktiskt. Vi utväxlar ganska långa meddelanden i genuina försök att lära känna varandra. En av de många män som jag skriver med som mår mycket dåligt. Det här är tyvärr ingenting ovanligt, men det är någonting extra desperat över den här mannens meddelanden. Jag är inte egentligen intresserad av honom, men jag skriver för att jag inte kan låta bli. Han är djupt deprimerad och behöver någon att prata med. Jag vill hjälpa och känner kanske också ett visst ansvar. Jag kan inte bara avsluta konversationen och riskera att han börjar må ännu sämre. Det skulle inte mitt samvete klara av. Efter några veckor av djupa samtal bryts plötsligt kontakten. Jaha, tänker jag och är beredd att lämna saken bakom mig. Att bli ghostad var ett etablerat koncept redan då. Men någon dag senare så får jag ett meddelande från en annan man. Den här gången så är det en äldre herre som uttrycker sig mångordigt och välformulerat när han berättar: vår gemensamma vän har tagit sitt liv. Mina känslor är kluvna. Samtidigt som det skär i hjärtat över att en annan människa har valt att avsluta allt och att jag inte räckt till för att förhindra det, så har jag svårt att bli genuint berörd. Det här är trots allt en människa som jag inte riktigt känner. Jag har skrivit med honom bara en kort tid, aldrig träffat honom och aldrig ens sett mer än en otydlig bild av hans ansikte. Sorgebudet och mina försök att förstå vad som hänt blir trots allt startskottet för en lång vänskap med den äldre mannen. Men min nyfikenhet, vänlighet och osunda vilja att hjälpa leder mig sakta men säkert ner i mörkret. Det här är en vänskap som kommer att landa i hat, äckel och ångest. Jag blir grundlurad. Var jag naiv? Var det mitt fel? Jag heter Anders Karls och i mitt sommarprat kommer jag att berätta om mina upplevelser av att i 4 års tid har blivit utsatt för stalking. Mannen som jag chattat med på datingsidan är död. Gubben Noak, den äldre mannen som skriver och berättar om det här, är precis som jag nedstämd och vi hittar tröst i varandra. Gubben Noak är förstås inte hans riktiga namn, men det är så som jag några år senare börjar kalla den äldre mannen. Då, när hans namn börjat väcka så starka känslor av äckel, hat och ångest att jag var tvungen att ge honom ett Noa-namn för att hålla känslorna borta. En vän föreslog skämtsamt gubben Noak och det är så som han kommer att heta också i den här berättelsen. När gubben Noak tar kontakt så slår det mig hur intressant han är. Både intelligent, konstnärlig och filosofisk. Han har upplevt mycket. Hans liv verkar otroligt fascinerande. Och det känns som att jag fått kontakt med en unik människa som jag på ett märkligt sätt resonerar med. Han föreslår att vi tar en kaffe. Det är ett harmlöst förslag, så jag tackar ja. En platonisk vänskap uppstår mellan mig och gubben Noak. De lyssnare som nu förväntar sig snusk eller romans i den här berättelsen måste jag tyvärr göra besvikna. Från mitt håll handlar det om en sorts intellektuell nyfikenhet. Jag ville ha mer av livet än vad den österbottniska landsbygden kunde erbjuda, och den här mannen erbjöd en fläkt av någonting exotiskt och storartat. Vi håller regelbunden kontakt, och de gånger vi råkar vara i samma stad så går vi på kafé. Jag äter ofta wienerbröd och vi turas om att betala. Det är till synes en helt normal vänskapsrelation. Men vänskapen är inte helt problemfri. Gubben Noak erkänner från första början att han har svåra psykiska problem, men bedyrar samtidigt att han har god sjukdomsinsikt, effektiv medicinering och att det värsta ligger bakom honom. Jag ser också själv att han kämpar med sitt inre, men med ungdomligt högmod och storsinthet, och ja, naivitet, beslöt jag mig för att inte döma honom på grund av hans diagnos. Jag tror jag tänkte att många andra nog skulle ha avslutat kontakten där och då, men sån var inte jag, för jag är en bättre människa än så. Förutom att jag fascinerades av gubben Noak och faktiskt ville lära känna honom, så fanns det alltså ett visst högmod i mig. Eller rättare sagt, någon form av frälsarkomplex eller duktig pojkesyndrom. Jag hade alltid varit ett ordentligt och snällt barn, alltid uppfört mig i skolan och presterat bra, engagerat mig både i föreningar och församlingens ungdomsarbete. Att Gandhi var min största idol säger kanske någonting om vad jag vid den här tiden upplevde att en god medmänniska borde vara. Där och då känner jag alltså att jag som god medmänniska är tvungen att bli vän med den här mannen. Och innerst inne känner jag mig stolt för att jag kan. Jag blir förstås också smickrad av att han som är så världsvan också finner mig intressant. Jag blir alltså ett stort stöd för gubben Noak. Han ringer mig ibland, men oftast skriver han. Han skriver långa mejl och ibland även riktiga brev i skakig handstil. Han mår ofta dåligt och söker bekräftelse, och jag gör vad jag kan för att trösta. Det är mer än 20 års åldersskillnad, och i flera av breven jag får av honom beskriver han det absurda i att det är jag som tar hand om honom, även om det borde vara tvärtom. Men det är inte bara jag som hjälper honom. Han blir genom åren också ett mycket viktigt stöd för mig. För parallellt med vår vänskap tilltar allt vildare stormar i mitt liv. Jag har förstås fortsatt ta kontakt med andra via dejtingsidan på internet, men genom flera av det jag får kontakt med vävs jag in i härvor av intriger, förföljelse, avundsjuka, besatthet, pengar och hot om våld. Min motståndskraft och förmåga att förstå vad som händer runt om mig bryts snabbt ner. Jag vet varken ut eller in, men gubben Noak finns alltid där för att hjälpa mig. Det är fint. Två vilsna själar som kan lita på varandra. Eller så inte. Telefonen ringer och likt Pavlos hundar väller panikattacken över mig redan när jag hör de första tonerna. När det är som värst får jag kring 20 samtal per dag från olika nummer, och min hjärna har gjort ett fenomenalt jobb med att knyta telefonens ljud till allt det hemska som pågår i mitt liv. Jag måste byta ringsignal. Det hjälper ungefär en vecka, men sedan har hjärnan redan hunnit omorganisera sig och jag måste byta igen. Det fortsätter ringa och jag kollar vem det är. Jag har 7 stycken svara inte bland mina kontakter, men det är ingen av dem. Men sifferkombinationen i början vittnar om att det är ett prepaid-nummer. Min förföljare har bytt telefonnummer igen. Jag låter det ringa. Det är det bästa sättet. Att låta förföljaren tro att jag är upptagen och inte hör telefonen. Då kanske han slutar för en tid. Och även om jag svarar är det aldrig någon som pratar i andra änden. Trots artiga försök från min sida att svara och inleda en konversation och kanske till och med reda ut någonting, så får jag alltid sms efteråt. Varför svarar du inte, din skit? Varför svarar du inte, älskling? Det var något fel på telefonen. Jag måste svara. Ignorerar jag förföljaren allt för länge, så sprider det sig. Det sprider sig i alla riktningar som ringar på vattnet. Förföljaren engagerar sina vänner och plötsligt har jag många förföljare. Sedan börjar förföljarna kontakta min familj, mina vänner och min hobbyförening. Jag får en lapp från hyresvärden med rubriken Kirelinen yhteen ottopynte och meddelandet att min kusin försökt få tag på mig. Flera personer vid mitt universitet har också blivit uppringda och likadant min yogalärare. För det runt om mig som kontaktas är det nytt, verkligt och angeläget. För mig är det en repetitiv mardröm. Och gång på gång tvingas jag förklara min situation från början. Det är några som trakasserar mig. Jag vet inte vilka det är. Förföljarna spinner en massa lögner. Ignorera dem. Det känns som jag hela tiden är tvungen att släcka eldar runt om mig. Och jag går med en konstant oro att elden kommer att flamma upp någonstans där jag inte ser den och där den kan växa till en skogsbrand innan jag hinner göra någonting åt saken. Förutom telefonsamtalen får jag förstås också massvis med sms, mail och meddelanden via chattar. Dessutom ett och annat handskrivet brev, kort och paket som jag alltid öppnar varsamt i rädsla att det ska innehålla någonting oväntat eller otäckt. Ett par av mina förföljare uttrycker sig ibland mycket våldsamt och hotar bland annat med att spika upp en katt på min dörr. Så jag vågar påstå att min rädsla var befogad. Ibland när jag kommer hem så väntar en bukett blommor vid min dörr. Om det är från gubben Noak som vill visa sitt stöd så får det stå på bordet en stund. Men om det är från någon okänd så kastar jag det i komposten. Vad jag beskriver är inte en enskild förföljare eller ett enskilt händelseförlopp, utan snarare ett mönster som upprepade sig i olika varianter i 4 års tid. Lite som en dålig kriminalserie där varje säsong påminner om den förra, men där halva ensemblen byts ut med jämna mellanrum. Varje ny härva av intriger börjar ofta oskyldigt med att jag får kontakt med någon på dejtingsidan. Vi chattar en tid och försöker träffas. Jag står och väntar, men det dyker aldrig upp. Efter det, när jag vill avsluta kontakten, blir den andra ändå mer och mer förälskad, vilket snabbt eskalerar i besatthet. Senast här övergår händelserna i någon form av trakasserier och snabbt dras även andra personer in. Allt det här är förstås grova förenklingar av gamla händelser som jag förträngt i 10 års tid. Så om du som lyssnare är förvirrad är du i gott sällskap. Jag var och är fortfarande till viss del mycket konfunderad över händelsernas sammanhang och intrigernas logik. Du kanske frågar dig varför jag inte gick till polisen. Men vem går egentligen till polisen? För mig var nog tröskeln otroligt hög. Jag kände nästan ingen i min bekantskapskrets som faktiskt anmält ett brott och polisen har säkert bättre för sig än att jaga mina spöken. Fast det diskuterades nog. Men vem skulle jag i så fall anmäla? Det var 10-tals personer som jag aldrig träffat som kontaktade mig och min omgivning. Allting kändes för komplicerat och diffust. Och vad skulle polisen tänka om mig? Men det gjordes åtminstone en polisanmälan. Gubben Noak påstod att han polisanmält en person som trakasserade oss båda. Och jag var förstås tacksam för att han skötte saken utan att jag behövde blandas in. För så var det. Att gubben Noak alltid var närvarande. Varje gång jag fick nya förföljare så började det också trakassera honom. Och på ett eller annat sätt gjorde han sig alltid själv till både offer och hjälte i dramat. Anders. Person X har kontaktat mig. Jag kanske får skit för det, men jag ska fixa så att han inte stör dig mera. I början tror jag att jag är lyckligt lottad som har gubben Noak i mitt liv. Men samtidigt börjar jag se tecken på att någonting inte står rätt till. Allt för många sammanträffanden och allt för många saker som inte går att förklara. Tänk om. Jag börjar lägga ett avancerat pussel och mönstret som framträder pekar mot en och samma person. Gubben Noak. Jag heter Anders Karls och jag sommarpratar om mina erfarenheter av att i flera års tid har blivit utsatt för stalking. Jag tror det som började hända mycket tidigt var en sorts normaliseringsprocess. Alltså att jag började uppfatta det som skedde runt om mig som normalt, eller åtminstone betydligt vanligare än det egentligen var. När jag försöker förstå mitt tonårsjag så måste jag gång på gång påminna mig om att jag befann mig i ett skede av livet där jag höll på att upptäcka en helt ny värld, det vill säga en värld av kärlek och lust, och att jag i det här kritiska livskedet blev förledd och fick en förvriden bild av hur den här världen fungerade. Men jag var inte helt blind. Misstankarna växer sig efterhand allt starkare. För det första så hopar sig antalet märkliga sammanträffanden. Och för det andra börjar jag i all korrespondens jag fått av mina förföljare se återkommande teman, liknande ordval och liknande sätt att uttrycka sig på. Jag börjar också titta närmare på det tiotals handskrivna brev och kort jag fått under åren. Och jag lusläser den kärleksdagbok jag fått av systern till en av mina värsta plågoandar. Det är en obehaglig lunta vars lösa sidor är komplett med dikter, okväden, överstrukna fotografier av mig, erotiska illustrationer och en lista på telefonnummer till min familj. Med hjärtat i halsgropen jämför jag allt det här med breven jag fått av gubben Noak. Jo, det är inte svårt att se att det finns uppenbara likheter mellan handstilarna. Men är det gubben Noak? Nej, allt kan väl inte vara skrivet av en och samma person. Dessutom är vissa av breven skriven i en helt annan, betydligt fagrare handstil. Och bland det oräkneliga tysta telefonsamtalen drar jag mig till minnes ett enformigt samtal med en kvinna som på finska uppmanade mig om att ringa hennes bror. Var det trots allt på riktigt? Eller hade gubben Noak anlitat en kvinna att skriva breven och ringa samtalet åt honom? Eller var det ett mellanting att gubben Noak ligger bakom en del av identiteterna? Men att vissa av dem är riktiga. Hur skulle jag kunna veta? Tvivel är en märklig kraft. Den är stark och envis och drar liksom i båda riktningarna. Tvivlet fick mig att ifrågasätta vad som händer runt om mig. Men samtidigt så hindrade mig från att acceptera sanningen. Jag tror att tvivel egentligen är livsviktigt och att alla mår bra av att ifrågasätta mer. Stämmer det jag läste på Instagram? Mår jag bra av den här relationen? Är det som jag matats med som barn faktiskt sant och gott? Till mitt försvar vill jag ändå säga att det är skillnad på att vara källkritisk till det man läser och hör och min situation. Jag hade i praktiken inga möjligheter att ta reda på sanningen och levde därför länge fängslad av mitt tvivel. Fast så många saker pekade mot gubben Noak, så vägde det få saker som inte gjorde det lika mycket. Det hela var också så fullständigt osannolikt och jag kunde inte tänka mig att någon skulle besitta den hängivenhet och förmåga, ja det geni, som krävs för att orkestrera allting. Kalla det naivitet, men jag hade också svårt att tänka mig att en person som jag kallat min vän skulle utsätta mig för all denna terror. Den naiva tonåringen i mig förtvinar sakta och istället framträder en cynisk och slug man. För att ta reda på sanningen om gubben Noak bestämmer jag mig för att gillra en fälla. Jag sitter i min lägenhet i studentbyn och ser ut över de identiska bostäderna i betong. Framför mig har jag min dator och en öppen MSN-konversation med en av mina senaste förföljare. Jag stålsätter mig och gillrar min fälla. Jag ringer upp gubben Noak. Han svarar och samtalet inleds som vanligt. Och efter en stund tar jag mod till mig. Telefonen håller jag i min vänstra hand och med min högra hand skriver jag ett meddelande. Via telefonen hör jag, med en halv sekunds fördröjning, att gubben Noak får ett meddelande på MSN. Ett ämbar med kallt vatten forsar längs min rygg. Sedan kommer ilskan. Jag konfronterar förstås honom och han har förstås ett svar. Det var ett sammanträffande. Jag tror inte på det, men där tar det liksom slut. Ord står mot ord och det finns inga bestående bevis. Efteråt, när jag ligger på golvet, kommer tvivlet sakta krypande tillbaka. Men jag försöker igen. Jag har en gång tidigare bytt telefonnummer och den gången tog det inte länge innan alla mina förföljare hade fått tag på det. Så jag bestämmer mig för att gillra en ny fälla. Jag skaffar en ny telefon och ett nytt telefonnummer och ger mitt nya nummer till endast en person. Gubben Noak. Och när den nya telefonen börjar få samtal och meddelanden från flera olika håll så vet jag åtminstone en sak med 100% säkerhet. Jag kan inte lita på gubben Noak. Jag önskar att det skulle ha tagit slut där och då, men det gjorde det inte. Jag konfronterar Noak igen och därefter distanserar jag mig så mycket jag bara kan, men tvivlen och förvirringen kvarstår. Jag får flera brev och meddelanden där Noak förklarar sig. Han erkänner att han låtsas vara en person och att han gjorde det som ett sorts experiment och att det på något vis var kopplat till de andra intrigerna som pågick. Jag tror inte på honom. Men jag har fortfarande inga bevis. Det är omöjligt att argumentera med en människa som är beredd att säga vad som helst eller hitta på vad som helst för att driva sin egen agenda. De övriga trakasserierna fortsätter också. Men han nu ändrar karaktär. Det börjar allt mera handla om gubben Noak och min relation till honom. Jag får ett handskrivet brev av hans finsktalande mor där hon på bruten svenska bedyrar att Noak har stark empati och att jag måste reda upp situationen med honom för att han ska få sinnesfrid. Jag får också massvis med arga mejl från en av Noaks vänner där jag beskylls för att ha brutit ner Noak och utnyttjat honom ekonomiskt. Pricken över iet är ändå det uppenbart fejkade brevet från gubben Noaks psykolog där psykologen i långa ordalag förklarar varför det är nödvändigt för Noaks mentala hälsa att vi förblir vänner. Gubben Noak påstår nu också att han är dödligt sjuk och att han trots allt som hänt vill att jag ska ärva honom. Han ringer också min pappa för att reda ut detaljerna kring testamentet. Jag vill bara att allt ska ta slut, men hur stoppar man en lavin som rasar? Sanningen ligger där framför mig, men den tar tid på sig. Vill liksom inte landa i min kropp. Jag har vid den här tiden en underbar pojkvän, en riktig en av kött och blod. Och vi sitter vända mot varandra i en ful soffa. Ute är vintern svart och kall och vi talar om all den skit som pågår i våra liv. Min pojkvän har förstås också blivit kontaktad flera gånger och situationen har blivit så ohållbar att tvivel har börjat gro även i vårt förhållande. Men så säger han någonting som i all enkelhet löser upp allt. Nu måste du acceptera att gubben Noak ligger bakom allting. Jag tror inte att ögonblicket var särskilt dramatiskt, men det kändes som att orden innehöll ett ultimatum. Acceptera sanningen nu eller gå under. Det var lätt att svara, ja, det är väl så. Men sedan sköljde innebörden av orden över mig. Allt jag upplevt i 4 års tid hade varit påhittat. Allt jag förlorat av min tid och min själ var för ingenting. Och alltihop var mitt fel. Jag kände mig så liten och försvarslös. Jag hade blivit grundlurad. Jag går tillbaka och räknar antalet unika e-postadresser som jag med 99% sannolikhet vet är fake. 32 stycken. Inte ens den första personen, den gemensamma vännen som tagit sitt liv, fanns på riktigt. Allt är från första början påhittat och orkestrerat av en och samma person, gubben Noak. Att konfrontera sanningen är ingen lätt sak. Om man trott på någonting som visar sig vara lögn så måste man erkänna att man blivit lurad. Och ju längre man trott på någonting och ju mer man investerat av sin tid och sitt liv, ju svårare blir det. Men jag är inte ensam. Överallt ser jag människor som hängivet går omkring och tror på någonting bara för att de inte vågar närma sig tanken på att de kanske var lurade från första början. Har man investerat år av sitt liv på att följa en politisk figur som visar sig vara problematisk eller tusentals euro på ormolja, så är tröskeln otroligt hög att erkänna att man blivit bedragen. Men det är det enda sättet att ta sig vidare. Det tar ont att växa som människa. För skalet som man byggt upp kring sig själv måste först spricka. När jag återhämtat mig så lovar jag min pojkvän, lika mycket som mig själv, att jag ska upphöra med precis all kontakt med gubben Noak och hans alias. I efterhand har jag insett hur otroligt viktigt och nödvändigt det var att berätta om det jag varit med om åt min pojkvän och få hans fullständiga stöd. Och förstås inte bara han, också mina vänner och min familj. Det är svårt att själv se klart när man befinner sig i mitten av ett kaos, och då behöver man andras ögon. Min familj skulle säkert också ha hjälpt mig ännu mera om de faktiskt skulle ha förstått hur illa situationen var. Men till saken hörde ju att jag inte riktigt förstod det själv. Ett sista möte med gubben Noak var tyvärr ändå oundvikligt. Vi var på väg på samma fest. Jag förbjöd honom från att dyka upp, men den jäveln kom ändå. Och där, inför flera av mina samlade vänner, slår jag honom på käften. Eller ja, det var väl mer en kraftig klapp på kinden, och jag tror att jag var minst lika förvånad själv som alla andra i rummet. Någon dag efteråt går jag till polisstationen. I min axelväska har jag plockat med mig en tjock bunt med e-postkorrespondens från de gångna åren. Jag kallas in i ett litet rum där jag börjar berätta min historia, men avbryts efter en stund av den förbryllade konstapeln. Vi har tydligen 2 olika uppfattningar av varför jag är där. Han berättar att jag, dagen innan, blev anklagad för misshandel. Jag erkänner snabbt. Ja, jag slog honom på kinden med öppen handflata. Samtidigt lyfter jag upp bunten med utprintade mejl på skrivbordet och tillägger: och det här är orsaken. Polisen är saklig och tar mina uppgifter på allvar. Mannen är känd av polisen sedan tidigare, och den enorma mängd bevis jag har målar upp en klar bild. Men det blir ingen polissak. På den tiden var det ännu inte olagligt att förfölja och trakassera folk på det här viset. Och gubben Noak ansågs inte vara tillräckligt farlig för att polisen skulle ingripa. Men trots att det aldrig blev någon polissak så är jag ändå någorlunda till freds. Vad jag ville var nödvändigtvis inte att gubben Noak skulle straffas. Jag ville ju bara att han skulle lämna mig i fred. Och det blev bättre. När polisen blandades in avtog kontakten. Och som en del av mitt privata detektivarbete hade jag också lyckats få kontakt med ett par av gubben Noaks riktiga vänner. Och jag tror att de också försökte prata sans i honom. Men viktigast av allt var ändå att jag bröt kontakten helt. Det låter så enkelt, men när varje meddelande man får är designat för att provocera fram en reaktion är det svårt att ignorera och gå vidare. Det kom ändå att ta över 3 år innan jag slutade få telefonsamtal av okända nummer mitt i natten. Och ärren av händelserna bar jag på i nästan ett decennium. Det kanske mest konkreta som förföljelsen orsakade var att jag var tvungen att avbryta universitetsstudierna i fysik och matematik. Hela min själ och all min ork var förbrukad. Något mer svårgreppbart, men kanske ännu viktigare, var hur min förmåga att lita på människor skadades. I synnerhet när jag åren efteråt försökte dejta personer i Helsingfors så bar jag på en nästan paralyserande misstänksamhet och osäkerhet. Det var inte bara det att jag ifrågasatte om personerna fanns på riktigt eller inte. Men också att jag ifrågasatte huruvida personerna jag chattade med var mentalt stabila eller inte. Galleriet av falska profiler med varierande form av mentala störningar spökade i mitt bakhuvud. Det var inte förrän jag träffade vännerna, som jag skämtsamt kallar böggänget, som min tilltro till människans inneboende normalitet och godhet återvände. Jag tror att jag i många år efteråt levde i någon sorts förnekelse. Jag ville inte se tillbaka på det som hänt mig. Jag trodde att jag hade bearbetat händelserna. Men när jag under pandemin tar fram det material jag sparat och läser igenom gamla mejl blir jag helt lamslagen. Det är inte mejlen från gubben Noak och hans alias som längre ger mig ångest. Det är mina egna svar. Mitt 20-åriga jag tror fullständigt på det som händer runt om mig och jag gör mitt bästa för att navigera stormen och skriva diplomatiska och empatiska svar till galna personer som inte finns. Jag känner mig så jävla dum. Skammen över att jag en gång var så blåögd och lättlurad är outhärdlig. Jag är också arg på mitt tonårsjag, som tänkte att det var en bra idé att bli ett så stort emotionellt stöd åt den äldre mannen. Den bidragande faktorn är förstås det som jag tidigare benämnde som duktigt pojkesyndrom och osund vilja att hjälpa. Man ska hjälpa andra människor, men man måste också vara lyhörd för sig själv och sina begränsningar. Har jag den kunskap, visdom och ork som krävs för att hjälpa den här personen? Eller är det bättre att någon annan gör det? Någon professionell? Det är kanske det bästa för både dig själv och personen som behöver hjälp. Breven, mejlen och alla märkliga gåvor jag fått finns sparade i en pafflåda. Och folk har ofta frågat mig varför jag inte slängt skiten. Det lätta svaret är att det är bevis. Men inte bara bevis i rättslig bemärkelse, utan snarare personliga bevis som påminner mig om det hemska jag varit med om och att jag klarar mig igenom det. Kanske en annan person ska ha byggt ett stort bål och eldat upp allt och på så vis fått katarsis. Men jag vill hellre bära med mig det dåliga, minnas det och reflektera över det. Kriser har ju tyvärr en stor förmåga att forma oss som människor. Och det är någonting jag gärna vill förstå mig på. Vem var jag då? Vad var det som hände? Och hur hade det påverkat mig som människa? En annan orsak är också att jag är en konstnärssjäl Och väldigt tidigt föddes tanken på att jag måste spara allt för att kanske en gång bearbeta traumat och omvandla det till konst. För några år sedan så gjorde jag ett försök att skriva en teaterpjäs, men det visade sig vara betydligt svårare än jag trott. Efter att ha läst mitt första utkast svarade min vän och handledare, som också studerat psykologi, att jag inte är redo. Det syntes tydligt i min text att traumat fortfarande hade stor makt över mig och inte tvärtom. Det som slutligen löste upp den gordiska knuten var nog när jag fick möjlighet att öppet tala om händelserna i tidningen. Med all min ungdoms naivitet och skam blottlagd för omvärlden kände jag att jag äntligen kunde gå vidare och börja hela på riktigt. Det spelar ingen roll vad andra tycker och tänker. Det viktiga är att jag själv kan gå vidare och att min berättelse kan hjälpa andra. Jag tror inte att alla med liknande upplevelser behöver tala om det offentligt. Men jag tror att alla måste tala. Tala om sina upplevelser och få dem bekräftade. Och förhoppningsvis också få stöd och hjälp. Ibland behövs det en utomstående för att hjälpa en se situationen i klart ljus. Och om man upplever sig förföljd, ta kontakt med polisen. Vänta inte. När det här hände mig så var förföljelse inte olagligt i Finland. Men det är det nu. Det svåraste och kanske viktigaste var att förlåta mig själv. Att förlåta mitt tonårsjag för att han var så godtrogen. Så snar till att hjälpa och så långsam att acceptera sanningen. Men hur kan jag skuldbelägga en person som vågade tro på att alla människor är goda om man behandlar dem väl? Det är ju mera godhet som världen behöver. Mitt namn är Anders Karls och i det här sommarpratet har jag berättat om hur jag blev förföljd och trakasserad av min vän. Om svårigheten att acceptera sanningen och vikten av att förlåta sig själv.
Dagens sommarpratare var scenografen och kostymdesignern Anders Karls, redaktör Tommy Wallin. Sommarpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.